Ska vi be. Jesus, jag tackar dig för förmånen vi har att vi får mötas inför ditt ord. Men också för att vi får lovsjunga, upphöja och ära dig, Jesus. Nu ber jag, Herre, för det som du har lagt på mitt hjärta, att jag ska kunna lyfta fram det, ta det på det sätt som du vill, så att det får nå människors hjärtan. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Idag ska vi verkligen titta på ursprunget. Hur alltihop hänger ihop egentligen. Och vi ska hålla oss lite nu i Gamla testamentet först. Hoppas du inte har glömt att det finns en bok eller böcker i Gamla testamentet. Hoppas du umgås med dem. Jag vet att Saltaren är många som umgås med, men det finns mer böcker. Och nu går vi till Andra Moseboks 20 kapitel. Ska vi läsa lite grann i början där, från vers 1. Och Gud talade alla dessa ord. Jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig någon bildstod eller avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem och tjäna dem, för jag, Herren din Gud, är en nitisk Gud. Jag låter straffet för fädernas missgärningar drabba barnen till tredje och fjärde led. Men när man hatar mig, men visar nåd mot tusende led när man älskar mig och håller mina bud. Det här buden, nu tog vi bara upp första budet här. Det finns 10 bud, 11 bud eller 9 bud, lite beroende på hur man räknar. Det står inte numrerat i Bibeln, utan vi kan bara säga buden ifrån Andra Mosebok. Då är det mer än 20 kapitlet vi pratar om egentligen. Det här är lite grann av en grund för vårt liv, för vår existens och för vårt samhällsbygge. Det är viktigt att vi har klart för oss. Här är grunden för samexistensen i världen. Det finns ett centrum. Det finns några som detta centrum älskar. Och som i sin tur ska älska centrumet. Och det är Gud. Jag vet inte om du har haft i ditt hem, eller ni har i ert hem, en jordglob. Vi hade det när jag var barn. Först hade vi en plåt. Den var så bucklig så den fick en egen form. För vi var lite för vilda som grabbar på den. Och den åkte i golvet lite nu och då. Och sen hamnade en, trodde jag, av glas. Men det var plast som väl var. Och det var lyse i. Den var väldigt effektfull. Problemet var att den köptes i början på 60-talet. Under 60-talet så blev det väldigt många nya stater i Afrika framförallt. Men då har jag tänkt så här. Visst är det ganska märkligt. Om den nu ser ut så här. Och det gör den ju. Det ser vi ju i de här fotorna eller filmsnuttarna som skickas ifrån satelliter och från den här stationen som finns uppe i rymden. Att jorden är ett klot. Eller hur? Men visst är det märkligt. Jag menar, om man uppe på klotet kan gå. Men man kan gå på sidan också. Och uppleva att åt sidan är neråt. Åt andra hållet är uppåt. Visst är det lite märkligt? Det finns något som heter gravitationslagen. Som gör det här möjligt. Va? Kanske till och med. Liksom, jag tänkte så här. De som är här under. Hur i all sin dag kan de hänga kvar? Trillar inte de av? Alltså, nu, det här är väl lite barnsligt. Jag vill bara peka på. Det finns grundlagar. Grundprinciper. Som Gud har skapat. Så faktiskt man kan bo runt hela jorden. Och man kan uppfatta det som ett inåt centrum mot den här planeten är neråt, oavsett var man är. Och det som är utåt från centrum uppfattar vi som uppåt. Faktum är att vi bor ju inte heller uppe på en, liksom Nordkalotten sova, utan vi bor faktiskt en liten bit ner på sidan. Och vi karnar inte av. Det finns grundprinciper. Gud har ordnat någonting i skapelsen som är väldigt viktigt att komma ihåg. Jag menar, de flesta av oss i alla fall, jag skulle tro 99,99% av oss som är här, har huvudet uppåt och fötterna neråt för det mesta. Ja, det är nog 100% som har det, fötterna neråt och huvudet. Det är en grundprincip. Det är inte så här att oj, helt plötsligt så oj, idag ska jag gå med huvudet neråt. Jag bara känner för det. Det funkar inte. Men det kommer ju väldigt mycket blod ner i huvudet på dig om du går åt det hållet. Det finns grundprinciper som är väldigt viktiga att komma ihåg. Och kommer regn så kommer det uppifrån. Även om det kan kännas som det kommer från sidan, så kommer det uppifrån. Det här hör till de naturlagar som vi har. Och vattnet finns neråt i sjöarna. Ja, men jag tänker om vattnet i Vänern till exempel helt plötsligt skulle få för sig att åka upp och liksom hamna där uppe någonstans och hänga där uppe. Det skulle aldrig förekomma. Det finns grundprinciper, grundlagar i skapelseordningen. Jag menar, har någon sett något annat kön än man och kvinna? Det finns inte. Det finns i människors tankevärld, men det finns inte i skapelseordningen. Det är en grundprincip. Och vi ska kunna gå igenom det ena efter det andra och bara konstatera, ja, så här har Gud ordnat det. Och då kan man tänka så här, det här med bud, är det bara förbud? Eller är det bud, påbud, uppmaningar? Lev så här så mår ni bra. Gör så här så kommer det hålla ihop både ditt liv, men också i det samhälle där du finns. Jag kan bara ta en sån här liten enkel sak som drabbade mig då 1967. Kommer ni ihåg den 3 september 1967? Det var inte så många av er som var födda då. Vad hände då i Sverige? 3 september 1967 fick vi högertrafik i Sverige. Jag vet det mycket väl. För jag var och hälsade på Birgitta och så på morgonen skulle jag åka upp till Stockholm. Och så helt plötsligt fick man inte köra mer än 30 och 40 kilometer ända från Örebro eller Påsboda upp till Stockholm. Det var en väldigt tröttsam resa. Alla låg och flöt sakta fram. Vi noterade det att 1967 hände det. Och då ska ni komma, det är inte så att det är inte en lag som säger det är förbjudet att köra på vänster sida, utan ett påbud att köra på höger sida. Det är ett påbud. Det ger ju naturligtvis konsekvenser att det blir ett förbud att köra på vänster sida. För då blir man lite motfalls och man kommer krocka. Men det finns ett bud, ett påbud, kör på höger sida. Håll till höger, Svensson, tror jag var en liten slagdänga då. Håll till höger. Vissa tyckte speciellt mycket om den slagdängan, kan jag väl säga. Det finns alltså bud, det finns regler, grundprinciper. Solen är där uppe, månen är där uppe. Ja visst, ja, även när den är där, i våra värld liksom lite längre ner, när den är nere vid den andra vändkretsen, så är den fortfarande uppe. Alltså det finns en mängd regler. Och det här accepterar vi. Vi förstår. Ja, men vi är väldigt tacksamma. Vi går eller vi åker bil. Att det finns gravitationskrafter som gör att vi faktiskt kan bromsa. Kan stanna. Kan gå till och med en backe. Utan att halka omkring. Vi lever inte i någon sorts tyngdlös tillstånd. Det är lite annorlunda på månen. Ja, det är inte tyngdlös, men vad är det, 12 gånger mindre, eller hur heter det? Dragningskraft på månen. Släppte det med antal, men någonstans där var det när jag läste för många år sedan. Det kanske ändrat sig, för det var ju nästan på stenåldern när jag gick i skolan. Men det finns grundregler. En sån där grundregel har bara en Gud. Det är en grundregel. Den gäller alla människor. Det är inte bara oss kristna det gäller. Det gäller alla människor. Det var inte så här att de 10 Guds bud bara skrev för en liten grupp människor som småningom skulle älska Jesus och följa honom. Utan det handlar om alla människor på den här jorden. Vi kan gå vidare. Vi ska titta lite grann från vers 13 i andra Mosebok 20. Det här är jag väldigt glad för att det står. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru, inte heller till hans tjänare eller tjänarinna, hans oxe eller hans åsna, eller mot, eller något annat som tillhör din nästa. Jag vet att nu finns det diskussioner omkring det här sista delen där. Är inte hustrun mer värd än oxen? Men det står ju inte det. Det står bara att det som hör till det huset ska du inte gå och sno. Jag skulle vilja se om det finns någon religion, någon ism som ska säga nej, men det här behöver vi inte bry oss om. Mörda på hur mycket ni vill. Stjäl allt ni kan. Nej. Det finns väl de som försöker leva efter den principen, men det är en annan sak. Men det finns ingen som kan säga att det finns en ism eller en religion som är emot att vi låter bli att stjäla och mörda, eller hur va? Det finns grundprinciper. Och det är det jag känner. Det är viktigt att vi som kristna i den här tiden står upp för grundprinciperna från Guds ord. Att vi, ja, men jag vet att det är mycket som är gungigt och mycket ifrågasätts och mycket säger att det är konservativt och det ska vara modernt idag och så vidare. Men det finns grundprinciper, och det handlar inte bara om mig. Det handlar om hela det samhälle där vi lever. Det handlar om alla människor. Det är inte bara att du och jag ska låta bli att skälla. Ska alla andra göra också och låta bli att skälla, eller hur? Lika visst som det finns gravitationslagar som bestämmer att man till och med på sidan av jordklotet kan gå ganska obehindrat. Även om man är under den här planeten Tellus, vad som nu, vem som har bestämt vad som är upp och ner, det är en annan sak. Men vi vet att norra polen och södra polen kan inte vara uppåt samtidigt eller åt samma håll uppåt. Men det finns någon som har bestämt att det här funkar, och jag tror det är viktigt att vi ser det. Och så gäller det med allt annat också. Håll fast vid det som är sant. Då får vi också med en annan effekt. Och det är så att solen går upp över både onda och goda. Tänk om det vore så att bara du som är en god människa, bara du som älskar Jesus, går solen upp. Då skulle det vara strålande sol här just nu, va? Den går upp över både onda och goda. Det är en Guds princip. Gud välsignar inte bara en viss grupp, men Gud välsignar sin skapelse. Sen är det frågan om vi bejakar det eller ej och tar det till oss. Men Gud vill att solen ska gå upp, och Gud vill att solen ska gå ner över alla. Och du vet, oavsett var du bor, så går solen upp på samma sida och ner på samma sida. Det är ju inte så att en dag får solen för sig att nej, men nu ska jag gå upp i väster istället, och så går jag ner i öster. Det finns lagbundenhet. Och jag är oerhört tacksam för att jag lever i en skapelse som Gud har styrt och bestämt så här ska det vara. Och det gäller alla människor. Så den dagen solen lyser på dig och du tycker det är en underbar dag, som typ igår, va? Tror många kände att det var en härlig dag igår. Du vet att du som älskar Jesus, var det härligt? Men det var många fler som tyckte det var härligt. Eller hur? Och jag tror det är viktigt att vi har med oss de här, att det finns lagbundna principer. Solens upp- och nedgång till exempel. Klockan är lika. Ja, nu vet jag att det finns olika tidszoner. Men det är viktigt att se. Vi som lever i den här tidszonen, så är klockan lika. Det är inte så att vi har en speciell tid bara för att vi är kristna. Det gäller alla. Det är viktigt att se. Gud har skapat oss så här. Gud har skapat den värld där vi ska leva. Visst, den är under den ondes kraft just nu. Men jorden är Herrens. Och allt som är på den är hans, står det i Psalm 24. Så när du tittar ut, du ser ditt folkhav någonstans. Ja, man ser inte så många folkhav just nu under coronatiden, men du har sett folkhav i något sammanhang. Gud älskar alla lika. Alla lika. Gud har inga gunstlingar. Men däremot finns det de som har avstått från att bli älskade av Gud. Och det ska vi komma till om en stund. Vilka ödesdigra konsekvenser det får när vi vänder Gud ryggen. Mitt i det här så kommer frågan. Vem är kung? Vem är Herren? För det är där den springande punkten kommer. Vem är kung? Vem är den Gud som ska tillbes? Det är den springande punkten. Och som inte jag säker att alla är helt överens om. En del känner det är en tvångströja att bli kristna, eller bli kristen. Andra känner det är en frihet att bli kristen. Alltså det är viktigt att komma ihåg. Det finns människor som upplever det kristna livet. Därför de har inte fått tag i Gud. Utan de har fått tag i reglerna. Och det är en helt annan sak. Jag behöver inte gå och tänka så här varje dag. Och nu måste jag tänka mig för här så att inte jag trillar av jorden. Möjligtvis att du trillar ner på den. Men du trillar inte av den. Det går åt ganska mycket kraft. Jag vet inte hur högt du kan hoppa. Jag vet att världsrekordet i stavhopp är en bit över 6 meter. Är 6,17 eller vad är det nu? Det går åt alltså en stav då för att komma en bit upp och lite ansats och så här, va? Och en bra teknik. Du trillar inte av jorden. Och det har inget att göra faktiskt med att du är kristen eller inte kristen. Det har inget med det att göra. Det har med vår Gud att göra. Som står över allt detta och älskar alla människor. Och då är frågan om hur visar jag att Gud är Gud för mig? Om du frågar ut det. Att Gud är den enda guden för mig. Då är det så här. Att många tänker så här. Ja, bara jag säger 100 gånger om dagen. Gud, jag älskar dig. Så räcker det. Men det gör det inte. Ja, men det är inte. Jag menar, papegoja kan man också lära vissa saker att säga. Och de är inte speciellt kristna för det. De hör till Guds skapelse, ja. Men de är inte mer heliga om du lär dem en svordom eller om du lär dem att säga att Gud är stor. Tyvärr är det en människor som tror att bara jag likt en papegoja kan återupprepa samma sak ett antal gånger. Så räknas det. Never. Jag visar med mitt liv, min prioritet, vem som är värd att älska. Det visas med mitt liv. Det handlar inte bara om ord. Det handlar om ett liv med överlåtelse till honom. Där jag vill vandra tillsammans med honom. Så du visar det många gånger om dagen. Många gånger om dagen visar du vem som är herre i ditt liv. Det är inte bara munnen utan dina gärningar, dina beslut, din prioritet. Där visar du om Gud är Gud för dig. Eller om du har andra gudar. På smyg någonstans. Vad är en gud? Det är det som styr ditt liv. Det är där du verkligen har din kärlek. Vi kommer till om en liten stund. Det räcker inte att jag bekänner. Jag ska bekänna mig för dig till dig. Men jag ska leva i det också. I Filipperbrevets andra kapitel, vers 9. Då står det så här. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Jesus Kristus, att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Gud har gjort någonting, ställt fram någonting som ska påverka mitt liv. Min överlåtelse. Vi ska böja knä för honom. Vi ska falla ner inför honom. Det betyder inte först och främst att stå på knä. Utan betyder först och främst att jag bekänner det är du som bestämmer. Det är du som är kung i mitt liv. Det är dig jag har att tjäna, att följa, att leva. Det är du. Att böja knä handlar först och främst om mina gärningar. Vi kommer att komma ännu längre om en liten stund här. Så du kan väl spänna fast säkerhetsbältet på en gång. Vad är det som gör att jag hyllar honom som kung? Vi läste så här i andra Mosebok 20, vers 3. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Inget annat. Ingen annan ska styra din tillvaro. Inget annat ska ha prioritet i ditt liv än Gud. Kompromissa aldrig med det. Kompromissa aldrig. För så fort andra saker tar över prioriteten i mitt liv, så har jag fått en annan Gud. För Gud handlar inte bara om någon jag tillber, utan någon jag tjänar. Någon som jag styrs av. Som jag älskar högt över allt annat. Och vi ska också titta om en liten stund på. Varför älskar vi Gud? Var kommer det ifrån? Är det en prestation? Eller? Ja, punkt, punkt. Det är viktigt att vi vågar hylla honom som kung. Då står det så här i Matteus 7. Versen 20-21. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Det är de som har en plats i Guds rike. Välkommen med. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Alltså någonstans i min tankevärld, i mitt hjärta finns detta. Jag måste avsätta tid för att vara i Guds vilja. Jag måste avsätta tid och umgås med honom. Hur ska jag annars veta vad Gud vill? Ja, men okej, jag kan testa 20 saker och se var det funkar, så att säga. Men jag är inte säker på att du har tid till att göra, testa 20 saker. Utan det är viktigt att du tar reda på vad vill Gud. Då har du ordet, du har bönen och du har den heliga ande som hjälper dig. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan de som gör min himmelske faders vilja. Jag tror det är viktigt att vi får med den sanningen. I Romarbrevets första kapitel, vers 16, skriver Paulus någonting till församlingen i Rom som jag tycker är oerhört viktigt. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Alltså juden och alla andra folk också. Och går vi till Markus evangeliets 8 kapitel, vers 36. För vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i den här, i det här trolösa och syndiga släktet, honom ska också människosonen skämmas för när han kommer i sin faders kärlighet med de heliga änglarna. Den som skäms för mig och mina ord i det här syndiga släktet ska ju också skämmas för inför fader. Vad viktigt är att vi inte skäms för att vi faktiskt vågar gå en annan väg. Jag kan bara ta en liten aktuell debatt som pågår just nu i sidorna. Vi har en kulturminister, tillika med kyrkominister i vårt land, som helt plötsligt har fått för sig att de vigselförrättare i kyrkorna som inte viger även samkönade par ska mista sin vigselrätt. En del viger man alla, eller också viger man ingen. Det är en debatt som har seglat upp just nu i tidningen Dagen. Märkligt. Det finns en som har instiftat äktenskap. Man kan kalla det för något annat då, men det finns en som har instiftat det, och det är mellan man och kvinna. Bibeln har inget annat. Det finns inga hän i Bibeln. Gud skapade oss till man och kvinna. Gud skapade inga hän. Det är viktigt att komma ihåg. Sen får man säga vad man vill utanför kyrkan och i den sekulariserade världen. Men i kyrkan finns det bara man och kvinna. Det finns det bara äktenskap mellan man och kvinna. Och nu visar det sig en uppsök av de 39, tror jag det var, samfund som har vigselbehörighet, är det bara 5 som sviktar lite grann i det här. Så många, det kommer säkert bli som det var på 50-talet. Då gick man och vigdes hos borgmästaren eller hos kommunen, och så hade man en kyrklig högtid sen. Det kommer säkert bli så också i vårt land. Därför jag tror att väldigt få kyrkor kommer gå med på det här. Jag hoppas det. Jag ber om det. Att vi vågar stå upp för äktenskap, för instiftet av Gud, inte av samhället. Det är Gud som har kommit på grejen och som vi håller upp. Sen kan det bli en civilrättslig process då, och sen en andlig högtid. Så har de i många andra länder som inte är formade av den kristna tankevärlden. Det vet vi. Så det är viktigt att komma ihåg det här. Det pågår en debatt om det här just nu. Men det finns grundregler för samexistensen i den här världen. Och det gäller på alla områden. Jag får inte gå in till grannen och stjäla. Vi får hur goda vänner som helst, men jag får inte stjäla där ändå. Jag kan vara osams med min granne, jag får inte stjäla där ändå. Jag får inte mörda. Det finns ett straff. Det finns någon ovanför. Även om rättsmyndigheter kan utmäta straff, så finns det en ovanför. Det finns en över domstol. Och den finns hos Gud. Därför han har sagt det, så är det. Vi ska komma ihåg, den Gud som vill ha all vår uppmärksamhet är värd att älska. Han är värd att älska. Han är värd att tillbe. Jag menar, han har frälst oss. Jag hoppas ingen säger så här: jag har frälst mig. Kan man bara göra det besviken, för det håller inte. Jag vet att uttrycket används ibland, men det är viktigt att komma ihåg, det är han som har frälst oss. Vi kan gå till, vi kan börja i andra Mosebok 20 igen. Så finns det här som en grund innan man kommer till Sinai berg och tar emot lagtavlorna. Och Gud talade alla dessa ord: jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset. Jag är den som har fört dig ut. Jag är den som har fört dig ut. Paulus upprepar samma sak, men på ett annat säger, använder andra ord, i Kolosserbrevets första kapitel, vers 13. Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. Han har frälst oss från mörkrets välde. Han har fört oss ut ur träldomshuset. Du vet, precis som det var med Mose och folket. De var inte framme än. Men nu kom det en tid där de var tvungna att klippa alla kontakter med det gamla. Jag har tagit er ut ur träddomshuset. Och nu får ni nya regler att leva efter. Det är naturligt, alltså när du blir frälst så finns det nya regler att leva efter. För att du ska hålla. Därför att livet ska funka. Och det är viktigt att se det. Du kan inte göra och säga att ja, men vi lever i en modern tid, det är annorlunda idag. Min bibel är densamma. Den är samma. Och den kommer inte förändras i evigheter. Det kommer vara nya ord. Det kommer se att vissa ord får ändra betydelse. I Efeserbrevet skriver Paulus också i 5:e kapitlet, vers 8. Tidigare var ni i mörker, men nu är ni ljus i Herren. Lev då som ljusets barn. För ljuset frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. Och pröva vad som är som gläder Herren. Det fanns ett förr och det finns ett nu. I det här nya livet finns det en ny lag. För att det ska hålla. Precis som vi har skapat i den här jorden. Och jag menar, det är ju så att man börjar faktiskt med att så ett frö. Och så småningom växer upp. Och så småningom kanske till och med blir ett träd. Som man kan skörda frukt ifrån. Men man börjar inte med frukten och så blir det ett frö sen. Jo, det blir det i och för sig. Ur frukten till nya träd. Men inte det trädet går inte åt andra hållet. Det är viktigt att se. Det finns grundprinciper som är inbyggda. Och så är också när vi kommer till det kristna livet. Då ska vi återgå till det Gud har tänkt. Då ska vi återgå till det Gud har tänkt. Det är inte så att Gud säger, ja men okej, nu lever ni 2020. Då bryr vi oss inte om det här med äktenskapet. Vi bryr oss inte om stjäla och ljuga och så vidare. Utan nu är vi ju moderna människor. Nej, det gäller fortfarande. Äktenskapsbrott är äktenskapsbrott även 2020. Som det var på Mose tid. Det är det. Och det är viktigt att se det här. Att vi stjäl inte varken det ena eller det andra från hemmen. Så vi håller fast vid det. Paulus säger till Timoteus i det andra brevet. 1:e kapitlet, vers 9. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar utan på grund genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Han har kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av våra gärningar utan på grund av sin nåd. Han kallat oss in i ett nytt liv. Alltså det handlar om ett liv som genererar ord. Inte ett ord som genererar liv. Det är Gud som är Herre. Det är Gud som är kung. Det är Gud som är skaparen. Det är Gud som är Gud. Det är inte prylarna som är Gud. Även om väldigt mycket prylar i vår tid har blivit gudar. Vad är gudar? Jo, skaffar jag prylar så måste jag finansiera dem och använda dem. Och visst, det finns prylar som vi behöver. Helt klart. Jag menar, det är väldigt bra om man ska ta sig en sträcka, att man har en bil till exempel. Men det är inte så att jag börjar ändra min livsstruktur bara för att jag har en bil. Och så, ja, men då kan jag åka lite mer. Ja, det kan man ju för sig. Men se vad prylen är till för. Skaffa inte bara en pryl för prylens skull. Varje pryl jag skaffar ska jag använda. Den kostar pengar. Och det är viktigt att se det här. Att mitt liv har ett annat fokus. Och det är viktigt att se också de som vandrar tillsammans med mig nu i den här tiden. Alla har inte lika förspänt som du. Och det är viktigt att se det. Det finns en grundprincip i Malaki. I 3:e kapitlet, vers 8. Det är en grundprincip. Det är inte en lag utan en grundprincip. Och då skulle jag vilja att du är med mig. Vers 8. Får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde och offergåvor. Förbannelse har drabbat er. För ni och hela folket stjäl från mig. Bär in full tionde i förrådshuset. Så att det finns mat i mitt hus, och så vidare. Ni stjäl tiondet och offergåvorna. Alltså många tänker så här, ja, i den kristna gemenskapen så finansieras det genom att man, men det var även på gamla testament, finansieras det genom tiondet. Alltså 10% av det jag tjänat, förvärvat. Och det kan vara olika under tidsperioder. Det är Herrens. Det är Herrens. Det är inte dina pengar. Det är viktigt att komma ihåg det. Det är inte dina pengar, det är Guds. Sen vet jag att under en livscykel så kan vår ekonomiska situation se väldigt olika ut. Ja visst. Då kan du väl förhandla med Gud. Gud är inte omöjlig. Men så får offergåvorna också. De skulle in. Alltså det vi måste inse, det här är liksom basic i det kristna livet. Det handlar inte om att församlingen ska ha så väldigt mycket pengar. Det handlar om att du ska leva i välsignelse. Det är det det handlar om. Det handlar om du ska komma in i det flöde Gud vill med ditt liv. Det är det det handlar om. Så varje sak du investerar i, ställ en fråga till Gud. Är det okej, Gud? För det som egentligen Bibeln tar, det är förvaltningsteologi. Det handlar om förvalta. De pengar du tjänar, förvärvar, det har du fått för förvalta. För det är av honom du har fått livet, eller hur? Det är ju tack vare honom som du lever. Att du är frisk och kan arbeta till äventyrs, va? Visst. Gud vill vara med. Det handlar om, vem är kung? Jag eller Gud? I Matteus 6 säger Jesus, vers 19, samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. En enkel liten test. Vad uppfyller ditt tankevärld mest? Gud? Prylar? Ditt liv? Vad uppfyller ditt tankevärld mest? Ja, men Gud missunnar ingen att ha semester. Gud missunnar ingen att göra en resa. Gud missunnar inte det. Absolut inte. Men frågan är hela mitt liv inbäddat i Gud? Är det så att jag tar av det som hör honom till för min egen del? Då blir det fel. För in i Guds förrådshus. Kom sen och pröva mig. Och du kommer inte bli besviken. Jag lovar dig, du kommer inte bli besviken. Jag är uppvuxen med det. Vi har försökt leva i det. Och vi vet, Gud blir aldrig något skyldig. Gud blir inte det. Sen kan vi ha olika tider där vi har lite svårare, men när vi har varit med om tider när man har fått stå bakom hyllorna och räknat ihop att man har pengar i plånboken till det man ska köpa. Och ibland får gått lagt tillbaka och ta något billigare istället. Visst. Men vi har inte förlorat på det. Vi har inte svultit. Vi har inte gått utan kläder. Alltså, men det är viktigt att vi sätter Gud först i allt. Nu kommer jag till den sista punkten. Den här tycker jag är spännande. Jag vet inte om du tyckte det här var spännande eller wow, det här var ja. Det kanske var lite bäst då. Men ta det, pröva det. Då kommer vi, han är värd vår kärlek. Han är värd vår kärlek. Om vi har bara en Gud som är vår Herre och Mästare och vårt allt, då är han värd kärlek. Amen. Men vad är den kärleken? Då är frågan, är kärleken till Gud en prestation? Eller är det ett genomflöde? Allt för ofta har vi gjort kärleken till en prestation. Nu ska jag verkligen. nu ska jag verkligen se till att den här dagen ska jag verkligen visa att jag älskar Gud. Då blir det en prestation. Den är inget värd. Förlåt, men den är inget värd. Men om vi läser i första Johannesbrevets fjärde kapitel, vers 19. Det finns en hemlighet där som jag önskar att du skulle få tag i. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Då tänker någon så här. Ja, men det här har ju med kärleken till Gud att göra. Ja, det har det. Det är sant. Men det här samma handlar inte bara om det. Om vi går till vers 20. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta bud har vi från honom, att den som älskar Gud också älskar sin broder. Det handlar också om människorna i vår värld, samtiden. Så kom ihåg, att älska Gud är inte en prestation, utan det handlar om en position. Ska jag säga det? Att älska Gud har inte med en prestation att göra, utan har med din position. Vad menar du med det? Jo, du kan bara älska om du är i flödet från honom. Precis som månen bara kan lysa när den är i flödet ifrån solen. Kommer solen bakom jorden, eller jorden kommer emellan, då blir det månmörkt. Är du? Månförmörkelsen har vi talat om, eller hur? Det är många som lever i andlig förmörkelse. Man försöker prestera kärleken till Gud. Man försöker prestera kärleken till medmänniskorna. Men då är det hela tiden upp till hur långt jag orkar och kan. Och den gränsen kommer väldigt fort ibland. Eller hur? Den kommer väldigt fort ibland. Då man verkligen får ta i och man får anstränga sig för att älska. Och skulle det då beröra min plånbok, så blir det ännu mer krångligt. Då gör det ont. Men om jag kommer i positionen där jag lever i flödet från Gud, då är det väldigt lätt, för då kanaliserar jag den kärleken som jag får av Gud till honom, men också till min samtid. Han är värd det. Han är värd det. Lyssna, han är värd att du älskar honom. Ingen skulle motsäga det. Men han är också värd att du älskar hans skapelse, hans medmän eller våra medmänniskor. Han är värd att du älskar dem. Att du gör det med förstånd naturligtvis. Det finns människor som försöker utnyttja oss på ett felaktigt sätt. Och det är viktigt att inte ens uppmärksamhet gör att ingen annan får plats. Det är viktigt att vi också där får vara styrda och uppkollade av Gud, höll jag på att säga. Så att vi ger vår energi och vår kraft till de människor. Då finns det ingen gräns för etnicitet. Finns ingen gräns för hudfärg. Finns ingen gräns för social bakgrund. Finns ingen sån gräns. Även den som är illa sedd av människor är älskad av Gud. Det är viktigt att komma ihåg det. Även den som har ett slott eller den som inte har någonstans att bo är älskvärd. Därför Guds kärlek har inga sådana gränser. Inga sådana gränser. Det jag har tagit upp idag nu är egentligen bara andliga naturlagar. Andliga naturlagar. Så jag skulle behöva liksom avsluta med att säga så här. Gå nu och gör detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt det här andra tillfalla dig. Du ska få del av det. Det ska flöda genom dig. Du, din medvandrare, vem den än är värd att älskas med Guds kärlek, med Guds omsorg. Ibland är det så här, vi tycker mer om att älska dem vi får tillbaka någonting av, va? Men det finns människor som inte har den förmågan. De är per definition sådana som bara behöver omsorg och kärlek. Och vi behöver inte kvittera in det här och nu. Visst är det roligare att hjälpa en människa som är tacksam, naturligtvis. Men det kommer finnas människor som aldrig kommer säga ett ord av tack. De ska älskas ändå. De ska vi ge ut för också. Under alla år som jag har jobbat med människor, så visst, ibland har man fått tack. Och ibland har man inte hört någonting. Man undrar, överlevde de? Men Gud har kollen. Gud har kollen. Och det är viktigt att komma ihåg. Tänk om din handling, ditt liv, har fört någon närmare honom. Är inte det värt allt? Är inte det värt allt? Ska vi be. Jesus, jag tackar dig för att du ser oss den här söndagen. Herre, jag tackar dig för din omsorg och kärlek. Herre, jag tackar dig för att du ska låta oss få se. Att du låter din kraft röra varenda en som varit med och lyssnat. Herre, jag ber att du välsignar oss som sitter här i kyrkan. Och jag tackar dig för att du ska vara med oss nere i Skräckleparken i eftermiddag. Far, jag bara tackar dig för att vi ska få gå ut och visa på dig, Jesus. Tackar dig för att du hör oss. Amen.